Podplay.
Snarare så verkar det som att han uppmuntrar henne och George Dyson att göra grejer framför honom.
Nej. Fan vad äckligt. Jag kräks nu. Det är så vidrigt.
Det är så jävla jävla äckligt faktiskt.
Det måste ha varit en sån kukförstorare början på 1900-talet och han fet mustasch.
På den tiden så rev stavhopparna med mustaschen och alla bara åh.
Hjärtligt välkomna till höstterminens starten av Mord mot mord.
Har ni packat era pennfack?
Har ni plastat in era böcker?
Har ni tagit med ett riktigt rött äpple till fröken?
Jajamän.
Fan, sjuk man hade varit om man alltså, hade riktigt. Gjort det ändå.
Men jag kommer ihåg känslan av att slå in sina nya böcker.
Görs det fortfarande?
Jag tror typ inte det, för nu är väl så all kurslitteratur, skollitteratur, digital.
Skulle du kalla typ matte A, matteboken för ett i ettan för kurslitteratur?
Ja.
Ja, det är så vi gör här på Lidingö. Dit vi har flyttat allihopa.
Exakt, mysigt ju.
Verkligen. Mm. Nej men exakt, välkomna. Det är säsongens första avsnitt.
Karin håller på att rulla ut ur sommaren.
Åh, jag vet, motvilligt.
Men vi är kvar en stund till.
Ja.
Augusti är härligt. Faktiskt ju, nu slår jag in en väldigt öppen dörr.
Längtar.
Men det är ju smekmånaden på hösten.
Just det. Eller typ,
eller
the afterglow.
Eller så är det...
av sommaren.
Det med. Eller så är det typ...
bara sommaren.
Pang, rakt in i kaklet. För vissa också har jag förstått det.
Det är så det känns för mig lite grann. Ja. Men jag har en känsla av att jag kommer att ha tre väldigt, väldigt tokiga veckor nu.
Mm.
Och sen ska jag gå på sommar igen.
Gud vad härligt.
Förutom att jag ska jobba då. Men i övrigt. Mm. Du, apropå tre första veckor. Jag tänker att vi ska prata om de viktigaste sakerna först. Och det absolut viktigaste är ju att vi ska ha livepodd på Liseberg.
Det ska bli så himla mysigt.
17 augusti.
Mm.
Bubbel och babbel.
Vilken tid?
Klockan 20. Och det som jag tänker att, alltså en av de bästa.
Man hinner åka.
Alltså det är ju just det.
Mm.
Det är just det. Och jag tänkte att vi kanske inte har, det kanske inte har framgått riktigt att det är så, om man betalar inträde till Liseberg.
Ja.
Man behöver inte köpa någon mer biljett eller någonting. Då är det bara, gå till Liseberg, åka hela dagen.
Mm.
Oh, det är så roligt.
Det är så roligt.
Det är så roligt.
Kolla på oss när vi åker Flume Ride.
Vi kanske åker tillsammans. Vi kanske kan åka Share a Log, som jag brukar säga.
Absolut. Det kan vi göra.
Det känns jävla mycket snuskigt. Ja, både snuskigt och som att vi typ ska röka weed ihop. Ja,
det ska vi inte.
Nej, ingen av de sakerna.
Nej.
Jag skojar. Nej, det ska vi inte.
Nej.
Jo. Det, och sen kan man gå och se oss när vi poddar.
Ja, så mysigt.
Molly Hammar. Och
Molly Hammar. Som är där samma kväll som vi.
Ja, fast typ inte en kväll utan mitt på dagen.
Ja, mitt på dagen. Samma dag som vi.
Det är, ja.
Samma datum som vi.
Samma datum som vi är också Molly Hammar där. Så det är som alltså vanligt Lisebergsinträde 17 augusti så kan man gå och se en Mord mot mord livepodd.
Ja, underbart.
Det kommer bli så jävla kul.
Det
har du
kul.
Något, har du någon hint om fall?
Ja, det kommer bli så American socialite.
American woman.
Det med.
Kommer uppträda Lenny Kravitz.
I wish på allt det där.
All of the above.
Men det kommer vara så över high society.
New York.
Okay,
det är vårt favorit helt enkelt. Är det New York?
Du blir osäker. Jag blir osäker.
High society räcker
Så att... så typ 40-tal, 50-tal kanske.
Fan vad vi älskar de fallen.
Alltså det är underbart.
Hoppas någon annan gör det med.
Mm.
Och annars, fuck you guys.
Verkligen. Du då?
Jag kommer att göra tokigt och tivoli-tematiskt. De tre T-na.
De klassiska tre T-na. Nej men det ser vi väldigt mycket framåt.
Det kommer bli skitkul. Så hoppas vi ses där 17 augusti. Det blir skoj. In other news så kan vi också säga att det finns en god bunt Patreon-bonusavsnitt nu. Det finns två stycken avsnitt med extra fall. Och annars så finns det starka, det finns det mesta skulle jag säga.
Det finns lite för alla.
Det finns lite för alla, det finns ett väldigt starkt gräv om Sean Kingston.
Just det, väldigt starkt.
Väldigt, alltså guldspaden.
Väldigt kul att precis efter att du hade berättat om det här
det
grävet.
Jag berättade om Sean Kingstons nya brottsbana.
Ja. Så kom han på radio.
Oj.
You're way too beautiful girl.
En banger.
Så att det var så sjukt.
Banger.
För jag har inte hört den låten på väldigt länge. Nej. Och sen så kom den. Först din story. Eller storyn om Sean Kingston. Och sen kom den på radio. Stjärnorna var aligned. Patreon.com/mordmotmord.
Ja, bra.
Det var allt eller?
Är det något annat som du känner att du behöver dela med dig av?
Nej.
Något man behöver veta om din upplevelse för att, under den här sommaren för att förstå dig som person?
Ja, just det. Jag har ju blivit...
Du har blivit sen.
Frälst, skulle jag på att säga, har jag inte blivit. Men jag har hittat mitt sen.
Du är så jävla chill.
Jag är så tillfreds just nu. Vi får väl se hur det blir, men det känns som att jag har verkligen unwindat den här sommaren.
Det är så bra. Ja. Och samtidigt har ju jag då bytt personlighet med dig.
Ja, så det är toppen. Precis, så att, nej, men det känns skönt att få vara den som är lite glaset halvfull för en gångs skull.
Men det tycker jag, den banan har du varit inslagen på länge. Att röra dig mot det halvfulla glaset, vill
tack,
jag säga.
Tack.
Jag är väldigt glad för dig, för din skull. Och tack. Jag ser verkligen fram emot min sensommar. Den sena augusti när jag ska kick back and relax.
Ja, jag gillar det också, jag ser fram emot det också.
Det kommer bli härligt.
Det kommer bli härligt.
Eller hur? Men du, ska vi sätta igång eller?
Ja!
Gud, man har ingen aning om vem som ska börja.
Nej, vi bara kör.
Vi bara kör.
Vi klunsar.
Okej. När Thomas Edwin Bartlett var i 30-årsåldern runt 1875 så hade han ett ganska så ordnat liv. Han var delägare i en mataffär i södra London och bodde i en lägenhet ovanför affären. Han och hans kompanjon hade dessutom just bestämt sig för att utöka sin verksamhet och öppna fler mataffärer. Mycket möjligt att de redan hade mer än en.
Okay.
Det ska jag. Men för storytelling purposes så är det så här jag skrev det. Och då var en förutsättning att Edwin, som alla kallade honom, skulle keep his head in the game de kommande åren. Han skulle alltså inte ägna sig åt sitt privatliv på ett tag framöver. Men saker går inte alltid som man planerat, Anna.
Det vet vi.
För kort därefter träffade han den kvinna som skulle bli hans fru. Adelaide Blanche de la Tremois.
Tjusigt det låter.
En 11-årig yngre fransyska som hyrde ett rum hos Edwins brorsa. Adelaides bakgrund är lite oklar. Jag kommer uttala det på det brittiska sättet. För det kommer låta bli så himla mycket enklare för mig. Adelaides bakgrund är lite oklar. Framförallt när det kommer till frågan om vem hennes pappa egentligen var. Hon var från Orléans, men dotter till en brittisk kvinna. Hennes pappa var kanske någon slags fransk greve med nära relation till franska kungen. Eller så var det en professor i matematik. Eller så var det en engelsk lord som var liksom nära Queen Victoria. Det är väldigt oklart.
Okay.
Och det är liksom, det är så här, jag ska säga, det är inte på grund av källorna det är oklart, utan det är för att det var mannen som stod på hennes födelsebevis är allmänt känt typ inte var hennes riktiga pappa.
Okay.
Eller hennes biologiska pappa, ska jag säga. Så att det man tror då är helt enkelt, eller det man verkar veta är att Adelaide föddes utanför äktenskapet. Och hon växer då till en början upp i Frankrike, men flyttar senare till släktingar i London och så in hos Edwin Bartletts bror då. Paret gifte sig 1875 då, men kommer att bo isär de första två åren. Eftersom, du bara, kan man få göra det? Anna, du är inte ens gift än. Du kan inte börja tänka på separate living quarters.
Nej, okay.
Jo, men det Edwin gör... Edwin skickar sin nya fru på att bättra på sin utbildning.
Jaha.
Hon är och studerar på ett par olika skolor och hälsar bara på sin man under skolloven, vilket är den osexigaste lösningen jag någonsin hört talas om. Och enligt vissa källor var det för att han ville typ att hon skulle vara väldigt välutbildad och att hon ville studera liksom. Enligt andra var det då för att han inte ville att hans affärspartner skulle veta att han har gått och gift sig mitt i den här expansionen.
Okej, schysst.
Så det är bra löst. Men hon verkar ha varit en person som ville studera liksom. Men till slut så flyttar hon då in i parets lägenhet. Och där bor också, eller det som kommer att bli parets lägenhet. Där bor också Edwins pappa. Han heter också Edwin.
Perfekt.
Kommer bara kalla honom för pappan, tror jag.
Det går bra.
Adelaide och pappan hamnar i en fruktansvärd konflikt. För att pappan misstänker att hon har legat, eller typ har en affär med den här brorsan som hon bodde hos, om du kommer ihåg.
Okej.
Och Edwin är då övertygad om att det inte stämmer. Han är så övertygad om det att han tvingar sin pappa att framför liksom en jurist signa att, liksom ett dokument som säger att han bara hittat på det här. Vilket jag inte visste, jag visste inte att man kunde lösa bråk på det sättet.
Det kan man. Låt oss.
Ska vi testa?
Oscar.
Nej, men så att han får liksom stå framför en advokat och bara skriva under det här. Jag har hittat på det här. Hon har inte alls legat med brorsan typ. Så det var ju toppen. När paret flyttar till en ny lägenhet så får pappan tyvärr inte plats. Men tjänstefolk har då Adelaide och Edwin som tur är plats för.
Bra.
För Edwins affärer går bra. Men när det kommer till det liksom mer privata eller familjelivet så är det svårare. För 1881 blir Adelaide gravid och de anställer en sjuksköterska för att ta hand om henne under graviditeten. Men när förlossningen närmar sig anar sköterskan komplikationer. Och säger då till Edwin att hans fru behöver en läkare. Men Edwin vill inte att någon annan man ska liksom lägga händerna på hans fru. Så en doktor kommer först när det är för sent. Adelaide går igenom en fruktansvärd förlossning som då barnet inte kommer att klara. Liksom.
Mm.
Och efter det så bestämmer hon sig för att hon aldrig någonsin vill bli gravid igen. Samtidigt så jobbar Edwin hårt och är borta långa, långa dagar. Och Adelaide har det tråkigt och känner sig allt mer instängd. Och hon, som sagt, gillar att läsa och typ studera. Och hon läser ett så radikala böcker om kvinnors frihet, rätt till sina egna kroppar, rätt till sjukvård. Sådana tokiga, tokiga saker. Och tidigt, så hon är liksom ägnar sig åt det och studerar väl någon slags ja, men typ feminism helt enkelt. Men tidigt 1885 så kommer paret träffa någon ska jag säga, som gör bot på Adelaides leda på flera olika sätt. Paret har då bostat sig i Merton Abbey, vilket ligger nära Wimbledon. Och där lär de känna den 27 år gamla prästen George Dyson. Tror du det är han som har...
Det tror jag verkligen. Man vet ju att de hade så schysst...
Alltså han hade great hair. Både Adelaide och Edwin blir superförtjusta i George Dyson. Edwin anställer George som lärare till Adelaide. Han ska lära henne... Typ undervisa henne i latin och matematik och lite olika saker. Men snart började också gå rykten bland de anställda i Bartlett-hushållet om att relationen mellan lärare och elev var mer än just det.
Okay.
De umgås hela tiden, alltså inte sällan tillbringar de liksom hela dagar och kvällar tillsammans, ensamma när Edwin arbetar. In Victorian England.
Alltså verkligen.
Upprörande. Hushållerskan kommer också vid ett tillfälle på dem i en... upprörande position på ett golv.
Oj.
Mm. Men inte nog med det. Edwin verkar inte ha något problem med sin frus beteende. Snarare så verkar det som att han uppmuntrar henne och George Dyson att göra grejer framför honom.
Nej.
Och jag bara har hört att de har typ kyssts framför honom. Men vem vet, det kanske bara var att man inte kunde skriva mer saker i pressen.
Vad sjukt.
Så de har väl någon slags liten treenighet kan man säga.
Oh my god.
Men det är inte så att George Dyson och de ligger
nej,
inte.
Okay. Liksom.
Men han uppmuntrar den här relationen kan man säga.
Han är sån voyeur.
Ja men ja, kanske. Ja. Men vi kommer också in på mer om varför, varför den här situationen liksom skulle kunna ha uppstått då. Men han verkar i alla fall inte vara, eller han är, verkar inte vara emot den här grejen. Och det styrks då ytterligare av att när han och, alltså delvis så hälsar George Dyson på dem på semester när de är i Dover. Men när de flyttar igen, de flyttar till ett par rum som de hyr av ett par då i Pimlico i London. Då köper han en alltså säsongsbiljett till tåget åt George Dyson.
Okej.
Okay. Så att han kan komma och hälsa på precis när som helst då.
Perfekt.
Mm. Och så ändrar Edwin också sitt testamente.
Mm-hmm.
Tidigare har det stått att om han dör ska Adelaide ärva allt under förutsättningen att hon inte gifter om sig. Vilket verkar ha varit en helt vanlig
okay.
grej vid den här tiden då. Och den där sista biten tas bort då. Alltså att hon kommer få ärva oavsett om hon gifter om sig eller inte. Och ansvarig för att allt går rätt till med det här testamentet blir nu George Dyson.
Mm-hmm.
Edwin ska till och med ha sagt till George att om han skulle dö förväntade han sig att Dyson skulle gifta sig med Adelaide.
Mm-hmm.
Och det där med liksom testament och död var typ inte så farfetched
Nej.
För Edwin. Inte bara för att han var typ 40 på 1800-talet utan också för att han led av återkommande perioder av sjukdom och dålig hälsa. Och allra värst mådde hans mun. Han hade haft sjukt mycket problem med sina tänder och till slut hade han gått då till en viktoriansk tandläkare.
Det finns inget mer brittiskt än...
Nej, du, alltså det här är grovt. Han går till en tandläkare som bara, vet du vad? Lösningen är att vi sågar av
aj.
Alla tänder
vid
tandköttet. Alltså bara och så bara sätter vi på nya uppe på.
Det känns inte som en hållbar lösning tycker jag.
Nej. Alltså ja och nej på något sätt. Nej men det var ju
Han är väl sjuk i roten
alltså,
tänker jag.
Ja nej alltså det ruttnar ju. Det ruttnar där inne.
Alltså fy fan det är så äckligt. Alltså fattar han luktar i munnen.
Det är exakt det. Alltså han luktar liksom sopor i munnen.
Alltså fy fan. Det finns alltså ursäkta mig här, men dålig andedräkt. Mm. Det är den värsta kroppsodören som finns.
Vilka är andra på topp tre?
Alltså jag tycker väldigt illa om
Nu vänder jag mig mot dig. Säg.
Jag tycker väldigt illa om liksom armsvetslukt.
Ja, alltså inbakad armsvett, ja. Ja. Ja, det är fruktansvärt. Det är svårt faktiskt.
En annan kroppslukt jag tycker väldigt illa om är smutsig hårbotten.
Det vet jag typ inte ens hur
det luktar. Det luktar väldigt mycket... Okay.
New fear unlocked. Ja. Luktar jag så?
Nej.
Okej, okay, skönt att höra. Jag tvättar i håret. Vill jag ju ibland. Ibland.
Nej, det luktar liksom hud på ett sånt obehagligt sätt.
Jag fattar. Ja. Inte bra.
Och jag tror känslan av att man vet att hårbotten, det känns som att det är så alltså så här, hud som är täckt under något på det sättet.
Inte bra.
Nej.
Okay. Nej, det är inte så luftigt. Nej.
Nej.
Nej, men du har ju helt rätt i det då, att det är så här, det luktar alltså fruktansvärt om hans mun. Mm. Och alltså, det var liksom sår och typ ruttnade tänder och var och det beskrivs som att det var svampigt.
Alltså,
hans tandkött.
Fan vad äckligt. Jag kräks nu. Det är så vidrigt.
Det är så jävla, jävla äckligt faktiskt. Och han har ju också jätteont.
Såklart.
Kan du försöka tänka lite på honom?
Alltså, fan vad hemskt det är. Men det måste ju vara... Alltså, jag har ju haft väldigt mycket inflammation i mina visdomständer.
Mm, det är inte riktigt samma sak, men okej.
Nej, men jag kan förstå hur ont han har.
Ja, och tänkte du också typ att så här, tänk dig smärtlindringen som var... Ja, det var inte bra.
Åh, fy.
Så han har jätteont och dessutom har han lite andra fysiska problem. Han har typ ont i leder och ryckningar i kroppen och kanske eventuellt en böld någon gång. Mm. Alltså, oklart. Han är en sjuk person, helt enkelt. Och led också absolut av hypokondri.
Mm.
Men det kan man ju förstå.
Ja, gud ja.
När man ruttnar i munnen, tycker man fatta att man börjar leta efter lite andra problem också. Och hon, alltså Adelaide är liksom så här, de har ingen... Hon tar i alla fall, hon tar väldigt bra hand om sin man.
Mm.
Alltså absolut, hon kanske hånglar lite med prästen på golvet. Men hon är liksom där och ger honom medicin och så här. De sover i olika sängar, men sover i samma rum. Alltså hon är väldigt
så... Ja, de är
så,
ändå affectionate.
Nej men och typ, vad heter det? Alltså, hon är omhändertagande. Mm. Liksom över honom i den här situationen typ. Hösten 1885, alltså samma år som de träffat George Dyson, är Edwin jättesjuk. Jag antar att han hade alltså, infektioner och skit i munnen. Han är liksom döende. Och han får en ny läkare som undersöker honom och funderar på om han, ovanpå allt andra, kanske lider av kvicksilverförgiftning. Men han kan typ inte avgöra något slutgiltigt, men han tycker att något är lite knasigt. Och samtidigt blir Adelaide bara mer och mer orolig. Edwin är sängliggande och slutar att jobba. Han måste vila och... Hon bestämmer vilka som får hälsa på. Vilket då, spoiler. Eller, spoiler är det inte. Men typ, förvånansvärt nog är George Dyson får komma, yeah. Men inte hans pappa typ.
Okej, okay. Nej.
Såklart. Men så, i mellandagarna 1885 så börjar det vända. Edwins mående. Han mår bättre, han börjar repa sig. Och på nyårsafton så har paret först besökt en tandläkare. Och sen äter de en stor måltid, vilket han
tydligen kan.
Men man vet inte, var det en stor måltid av soppa. Allt var mixat. Edwin beställer också en rejäl frukost. Han vill äta fisk till frukost. Det kommer gossa in sig bra i den här svampet.
Fan, vad äckligt. Jag dör.
Sen går de och lägger sig. Och strax innan 4 på morgonen vaknar de boende i huset av fruktansvärda ord. Det är Adelaide som skriker, I think Mr. Bartlett is dead. Hon har vaknat mitt i natten och känt att Edwins fot varit kall. Och hon har försökt väcka honom, men det har inte gått. Och sen då har hon gjort någonting för att försöka få liv i honom. Som jag bara antar liksom ansågs helt rimligt i London 1885. Hon häller flera deciliter brandy i hans mun. För att liksom, alltså det är som det, den tidens hjärt- och lungräddning.
Ja, absolut.
När det inte funkar, när det, han liksom inte vaknar till liv av det, så inser hon då att han är död och liksom ropar då på hjälp. Men vad är det egentligen som har hänt? Först misstänker man att det kan ha något med just hans ruttnande mun att göra. Men sen funderar man på så här, skulle det kunna vara någonting, men han tar massa mediciner, han har liksom massa, han håller på jättemycket med sin hälsa, typ på massa olika mediciner och preparat och sådär. Det luktar typ kemiskt i rummet, men det är så, de bara, ja det kan ju vara en av alla de här sakerna, typ. De funderar också på om det kan ha varit så att han har tagit gift för att begå självmord. Mm. Men Adelaide säger att det inte finns en chans att han kan ha gjort det, inte utan att hon kände till det, typ. Dödsorsaken upptäcks under den rättsmedicinska undersökningen. För när man skär upp Edwins magsäck slår en tydlig stank upp. En stank av kloroform. Mm. Så mycket och så tydligt att det beskrivs som att det luktar som en nyöppnad flaska.
Åh, gud.
När den nyheten läcker ut kontaktar någon polisen med intressant information. Det är George Dyson som berättar att Adelaide en kort tid innan Edwins död bett honom köpa kloroform åt henne. Mm-hmm. Kloroform användes i den här tiden som smärtlindring och som lugnande. Alltså typ så här, jag läste någonstans att man bland annat gav det under förlossningar ibland.
Mm-hmm.
Alltså medicin förr i tiden. The worst.
Alltså verkligen.
Hon sa då att hon säger till George att hon under flera års tid har gett Edwin det här delvis på hans tandkött för att liksom lindra smärtan och delvis för att typ lugna hans ångest liksom. Så när han har så här intensiva perioder av ångest så har hon gett det för att lugna honom. Hon har tidigare fått hjälp av Edwins sköterska för att få det här medlet då, men hon är bortrest, hon är i USA och nu är Adelaide typ desperat. Alltså hon behöver det här liksom.
Mm.
Så hon frågar helt enkelt George om han kan lösa det. Och han säger att han kan det. Och bestämmer sig då för att det ändå är så här. Det är lite konstigt.
Mm.
Så han går till fyra olika apotek. Och köper typ små flaskor.
Mm.
Som han säger att han behöver för att ta bort fläckar. Och sen så häller han över alltihopa i en stor flaska. Slänger små flaskorna. Och så ger han det till henne.
Okay.
Och det här är bara typ dagar innan Edwin hittas död.
That's suspicious.
Och med det här så är polisen då säkra. Adelaide har dödat sin man och hennes älskare, prästen George Dyson, kommer att åtalas för medhjälp. Rättegången inleds i april 1886 med att misstankarna mot George Dyson läggs ner. Alltså det första som händer. Vilket gör att han då kan vittna mot Adelaide. Och berättar om deras relation och om de här inköpen av kloroform som han har gjort. Edwins sjuksköterska vittnar också om att hon har aldrig hjälpt Adelaide att skaffa kloroform. Mm. Hon har heller aldrig varit i USA. Hon har aldrig lämnat England.
Okay.
I förhör har Adelaide sagt att hon och Edwin hade en överenskommelse om ett helt platoniskt äktenskap. Hon säger att de har bara legat en gång och det är den gången hon blev gravid.
Mm.
Hon erkänner att hon har haft kloroform, men absolut inte för att döda sin man utan för att kunna göra honom lite medvetslös när han ville ligga med henne.
Okej.
För han hade då på senare tid börjat propsa på sex inom äktenskapet, så kallade marital rights, som man kallade det vid den tiden. Hon ville verkligen inte minst då med tanke på hans andedräkt, ligga med honom. Så hon hade helt enkelt skaffat kloroform för att typ hälla på en trasa och när han gjorde närmande, alltså däcka honom.
Ja, vad sjukt.
Och hon säger att hon hade sagt det till honom samma kväll som han dog. Och visat honom flaskan. Typ. Mm. Det är verkligen en speciell relation. Deras hushållerska vittnar om att de visst låg med varandra oftare än den där en gången. För hon har hittat deras kondomer. Eller som man kallar det vid den här tiden, the French letters. Edwins pappa vittnar om att Adelaide är the worst, bara i allmänhet tror jag. Och också då att hon inte har låtit honom träffa sin son där på slutet. Och det enda positiva som kommer fram om Adelaide är att alla ändå är eniga om att hon verkligen typ tog hand om sin make när han var sjuk. Liksom. Mm. Adelaide själv får inte vittna. Det hade åtalade inte rätt att göra vid den här tiden. Men hennes advokat, vilket är ett, liksom, ett riktigt toppnamn, och det misstänker man är alltså för att den betalas av hennes riktiga pappa.
Ah, okej.
Okay. Det kommer liksom inte fram vem det är fortfarande, men man tror att det är därför hon lyckas få en sån jävla bra advokat. Ah. Liksom. Han håller en utläggning på 6 timmar och det är typ hennes försvar, mer eller mindre. Han menar då att Edwin måste ha begått självmord och trycker också på något som faktiskt är åklagarens stora problem. Hur skulle Adelaide ha kunnat ge Edwin det här giftet? För kloroform, det är alltså frätande, väldigt frätande liksom. Men han har inga skador i munnen eller typ i halsen från det här giftet.
Mm-hmm.
Så han har magen full av det. Men inga liksom synliga märken på huden eller i munnen eller sådär. Från att ha... Alltså han,
klunkat
att han
har, i sig.
Ja, exakt. Åklagaren menar att hon måste ha liksom däckat honom med några droppar. Typ på en trasa då, som hon pratade tidigare om att göra. Och sen då hällt ner alltså den här giftet när han var medvetslös på något sätt. Liksom. Men... Då är de folk så här, ah, okej, okay, men hur gjorde han det? Hur kunde han svälja om han var medvetslös? Ja. Liksom? Och hur kunde han få i sig den här starka, starka vätskan utan att till exempel kräkas upp sin stora middag?
Mm.
Och att Adelaide kunde ha typ intuberat honom verkar liksom, för att ge honom giftet verkar extremt otroligt. Det var, hon hade ingen liksom utbildning Nej. Som indikerade att hon skulle kunna göra det. Så hur fick Edwin Bartlett all den där kloroformen i magsäcken? Det är då anledningen till att det här fallet kommer att kallas The Pimlico Poisoning Mystery. Man vet inte hur det går till. Liksom. Det finns tre teorier som det ena är mord då. Adelaide har tröttnat på sin ruttnande makes mun och vill vara fri med sin älskare.
Mm.
Hon sövde honom med kloroform och hällde sen resten i munnen på något sätt.
Mm.
Självmord. Edwin mådde skitdåligt. Han var sjuk och hypokondrisk. Ganska säker på att slutet var nära. Hade ständig smärta i munnen. Och hans fru hade just sagt att hon tänkte droga honom om han försökte ligga med henne.
Mm.
Och han bestämde sig då för att dricka kloroform. Och gjorde det snabbt och dog liksom. Mm. Det tredje är att man tror att det skulle kunna vara ett misstag. Att Edwin vaknade på natten, hade ont, ville ta medicin, fick tag på en flaska som stod på typ nattduksbordet. Och det råkade vara då Adelaides flaska med kloroform som hon hade placerat där.
Mm.
Och han bara hällde is i det.
Mm.
Och därför dog han. Men inga av de här förklarar ju riktigt hur det har gått till.
Nej, för om det var någon av dem där. Så borde han ju ha haft spår i...
Han borde ha haft spår och han borde typ ha kräkt.
Mm.
Alltså så här, det liksom är...
Vad sjukt.
Under rättegången har den liksom... Har gemene mans bild av Adelaide förändrats kan man säga. Från en så, du vet, utlänning som hade en affär med en präst och dödade sin make. Mm. Till någon som man har mer sympati för. Och när juryn meddelade sitt beslut att Adelaide sannolikt var inblandad i Edwins död men inte helt utan rimligt tvivel bevisats skyldig och att hon därför ska frias, då bryter applåder ut i rättssalen.
Mm-hmm.
Efter rättegången försvinner både Adelaide och George Dyson som är med största sannolikhet så gifter de sig inte.
Mm.
Det verkar ändå vara vedertaget att de typ inte träffas igen. Det finns teorier om att de utvandrades både till New York eller USA. Det finns teorier om att George kanske hamnar i Australien. Men man vet inte var de tar vägen riktigt. Giftmysteriet i Pimlico har fortsatt att engagera just på grund av att folk inte kan förstå hur det här giftet har kommit ner i magen. Den kända brittiska läkaren Sir James Paget kanske sa efter rättegången vad som har kommit att bli välkända ord om det här fallet. Now that she's been acquitted for murder and cannot be tried again, she should tell us in the interest of science how she did it.
Mm. Man undrar ju.
Det var The Pimlico Poisoning Mystery. Det var verkligen Victorian England. Att man bara, här är gift och ruttnande tänder.
Ja, ah, gud. Mm. Vad sjukt. Den där munnen är man ju glad. Alltså, verkligen. Verkligen. Fy fan.
Jag har lyssnat på älskade podden Crimes of the Century. Även helt okej podden Dark Histories. Läst en bra artikel av Michael Farrell på British Medical Journal från 94. Jag läste en artikel av Lauren Dillon på Historical Mysteries. En artikel utan byline på Mayfair Times. Och sen har jag också läst på Wikipedia. Det var det!
Tackar, tackar.
Tack ska du ha.
Är du redo?
Ja.
Eleanor Parlin föddes 1886 någonstans i Kina. Hennes pappa var ingenjör på olika skepp liksom runt om i Kina. Så det verkar som att de liksom inte,
det är ingen typ, de har ingen specifik plats.
Nej, exakt.
Nej.
Men 1890, när Eleanor då var 4 år gammal, så var pappan ingenjör på ett skepp vid namn Steamer Tai Wu i Shanghai. Så en kväll 1890 så var han ombord och arbetade när han helt plötsligt försvann. Den sista person som såg honom på skeppet hade sett honom sitta och sova i en stol på däck. Men när pappan då behövdes för sina ingenjörskunskaper i maskinrummet så var han nowhere to be found ombord. Och den här pappan, han sågs aldrig till igen och man fick heller aldrig reda på vad som hänt honom.
Mm. Okej. Okay.
Det var allt för idag. Det var verkligen ett minifall idag.
Det var bara lagom. Det är exakt som man måste börja hösten.
Alltså, jag känner det också. Tack för att ni lyssnade. Goja! Så efter att Eleanors mamma blivit änka så flyttade hon tillbaka till USA. Hon flyttade till San Francisco och ett år efter att Eleanors pappa gått bort så gifte mamman om sig med en man vid namn W.W. Fuller.
Okej, okay, hon gifte sig med internet.
Ja. Och Eleanor fick då ett nytt namn. Hon slutade kalla sig för Eleanor och gick istället under namnet Nora och fick då sin styvpappas efternamn Fuller. Så att från och med nu kommer jag kalla Eleanor Parlin för Nora Fuller.
Mm.
Och Eleanor då, eller numera Nora som jag då kommer kalla henne, som jag precis sa. Hennes mamma fick tillsammans med den här mannen, W.W.
Förlåt, men heter han så?
Nej, han heter väl
William Walter.
William Walter. Jag skulle precis säga det, fast jag skulle säga det ett annat, Walter William. Men William Walter är bättre.
www.fuller.com. Det låter som en sån, liksom en sån...
Penispump-site. Nej.
Plumper.com.
De mamman och Mr. Fuller fick 3 barn tillsammans, så att de var liksom 4 syskon i huset. Och efter 7 år tillsammans med den här mannen så skilde sig Noras mamma från Mr. Fuller och blev då ensamstående mor till 4 barn. Och det var ju extremt ovanligt med skilsmässa liksom vid 1890-talet. Så att det var typ bara då om man hade blivit abandoned eller liksom så, som med hennes första man. Eller om man typ fick utstå någon typ av misshandel eller övergrepp hemma.
Så att man tror att det är det som
man tror att det var piss liksom. Ja, men det finns inget dokumenterat om det. Men hon valde i alla fall liksom skilsmässa och blev då ensamstående mamma. Och det här är ju såklart ingen enkel uppgift för någon, men kanske än mindre då när det liksom var verkligen frowned upon att vara ensam kvinna.
Jag åkte upp försöka försörja, alltså,
så tufft. Och hon har ju aldrig tidigare jobbat med någonting, så att det här blev då väldigt, väldigt tufft ekonomiskt för henne. Så liksom, du vet, gå från att vara typ hemmafru till att helt plötsligt vara helt ensam. Så att hon hade ju ingen ekonomisk trygghet och det var skittufft.
Alltså tänk vad hon, vad det måste ha varit för skit hon lämnade.
Alltså verkligen.
För att det var typ det bättre valet.
Ja.
Uff.
Så när Nora då var 15 år gammal så hoppade hon av skolan, och det beskrivs på lite olika sätt. Ibland som att hon själv fattade beslutet för att hon så här verkligen ville hjälpa sin mamma som det äldsta barnet. Och ibland så skildras det mer som att mamman typ bad henne att hoppa av för att hjälpa, liksom tillmäta in pengar helt enkelt i familjen.
Så hon började helt enkelt leta efter jobb då.
Steve
Jobs. Han fanns inte än. Så hon letade efter ett klassiskt jobb.
Yeah.
Hon letade i alla tidningar, typ i vissa annonser för jobb. Hon gick på lite olika auditions, för hon hade en dröm om att bli skådespelerska. Men hon...
Kan du relatera till?
Det kan jag verkligen. Och liksom jag så fick hon inget skådespelargig, tyvärr.
Saknar den tiden när du alltid skulle relatera till alla?
Så, så jävla irriterande person.
Nej, jag är typ superempatisk.
Ja. Men det är lite som jag. Jag ska ta tillbaka det igen. Det kommer bli så kul när jag ska försöka hitta kopplingar till alla.
Jag gillar det jättemycket. Mm. Jag gillar det jättemycket.
Så det går liksom lite trögt för henne att hitta jobb. Men en dag såg hon en annons i tidningen The Chronicle and Examiner. Och det var då en person som letade efter en barnflicka till sitt barn. Och i annonsen stod det att arbetet var i ett bra hem och att lönen skulle vara bra. Så hon svarade liksom direkt på den här annonsen. Hon tyckte det lät som ett passande. Hon hade typ hjälpt till att ta hand om sina småsyskon och sådär. Så hon svarade på den här annonsen den 10 januari 1902. Och redan dagen efter så fick hon ett svar. Och svaret löd så här. Miss Fuller, in answer to yours in response to my advertisement, kindly call to the popular restaurant 55 Gary Street and inquire for Mr. John Bennett at 1 o'clock. If you can't come at 1, come at 6. Och så var det undertecknat då med John Bennett.
Mm.
Och när hon fick svaret så var klockan liksom förbi 1, så hon hade missat den första mötestiden. Men hon och hennes mamma diskuterade och de tyckte att det här lät som liksom en bra chans. Så de bestämde då att hon skulle ta mötet som han föreslog då klockan 6. Och innan hon lämnade hemmet så fick hon lite pengar av sin mamma så att hon kunde köpa med sig liksom matvaror på vägen hem. Och sen gick Nora då. Någon timme efter att Nora lämnat familjens hem så ringde det på familjens telefon. Och det här var ju väldigt, väldigt ovanligt att man hade en telefon hemma. De flesta hade liksom typ gick till affären, men de hade en telefon. Och det ringde och det var Noras lillebror som svarade. Och på andra ändan var det då Nora. Hon berättade då att hon var hemma hos Mr. Bennett som bodde på 1500 Gary Street, alltså på samma gata som den här restaurangen låg. Och att han då erbjudit henne jobbet och att hon hade tackat ja. Hon berättade också för sin lillebrorsa att Mr. Bennett ville att hon skulle börja arbeta med en gång.
Mm.
Så Noras lillebror då typ ropar till mamman vad som sägs i telefonsamtalet, varpå att mamman är bara så här: nej, du kan inte börja direkt, liksom, det är kväll, du har fått pengar för att handla, eller vad hon säger. Du ska komma, du måste komma hem. Liksom. Och så är de så här, de kommer överens om då att Nora ska börja jobba nästa.
Ja.
Så hon är bara så okej, jag kommer hem, och så la hon på luren. Men timmarna gick och hon kom inte hem, så du vet, efter ett tag då, och det beskrivs också lite olika, för ibland ser det som att Noras mamma typ inte har rapporterat det här på flera dagar, för att det är som att hon typ inte reflekterar över att hon inte kommer hem för att hon har så mycket annat att göra sådär. Men till slut i alla fall, oavsett när det är, inte så lång tid efter, så bestämmer sig Noras mamma för att kontakta polisen helt enkelt och berätta att hennes dotter inte har kommit hem. Hon trodde att, hon blev orolig i alla fall, att någonting hade hänt hennes dotter, men polisen avfärdade det här som att liksom, det är inget farligt som har hänt, utan hon är antagligen typ, är hon kvar på det här, liksom, har hon bestämt sig för att ändå börja fastän du sa nej, hon kommer dyka upp, så är de. Och det här typ späddes på lite av, alltså då att hon har försvunnit av fri vilja, är för att en av hennes vänner berättar att Nora dejtade en kille i smyg för sin mamma. Liksom. Så hon berättade, vet, kompisen berättar att hon har ljugit flera gånger för att täcka upp för Nora. Och du vet, sagt så här, men vi ska vara med varandra. Fast Nora
det
egentligen
vill träffa den här killen. Så därför vill hon, har hon säkert försvunnit i flera dagar.
Ja. Typ.
Hemskt. Ja.
Hon nämnde också den här kompisen, att den här killen då, eller mannen som Nora dejtat, han kallades, eller hon kallade honom för just Bennett.
Mm.
Men liksom, dagar blev till veckor och Nora dök aldrig upp och hennes försvinnande fick alltså super, super, super mycket uppmärksamhet i tidningarna.
Mm.
Och alltså, även om liksom, det är inte så att polisen bara struntar i att göra det, för att de typ började, liksom, när det har gått några dagar så är de bara så okej, hon kom inte hem, vi kanske typ ändå ska börja höra oss för. Så de har börjat liksom, kolla läget, om man säger. Höras för. Så att de pratar bland annat med då ägaren till den här restaurangen som Nora har gått till för att träffa den som skrivit annonsen om barnvaktsjobbet. Och ägaren på restaurangen berättade att en av hans stamgäster som besökt restaurangen i 15 år hade sagt till honom kvällen den 11 januari, alltså den kvällen som Nora försvann, att han väntade på en ung tjej som skulle fråga efter John Bennett. Han berättade att han inte visste vad den här gästen eller kunden hette, men att han alltid kallades för Tenderloin eftersom han alltid, varje gång han var på restaurangen, vilket verkar vara ofta, beställde portersteaken men endast liksom med Tenderloin.
Det känns som en bondskurk.
Alltså lite. Men det känns också så himla restaurangigt att man är så här, Tenderloin's back.
Ja, verkligen.
Och även om man då inte visste vad den här mannen hette, så kunde restaurangägaren lämna ett signalement på den här personen. Han såg liksom väldigt vanlig ut, hade typ mustasch, vilket ju var vanligt då. Och kanske nu, jag vet inte. Jag vill inte sticka ut, jag kan inte så mycket om ansiktsbehåring.
Jag vill inte sticka ut överläppen.
Jag vill inte sticka ut min mustasch.
Jag kan inte så mycket om ansiktsbehåring. Okay, men det kan jag. Så
verkligen. Jag tänker att han hade, du vet, en sån buskig mustasch. Ja. Typ. Så han lämnat sin element som är typ ganska alldagligt. Så verkligen kunde vara vem som helst. Typ. Och han tyckte också att det lät skumt att den här mannen då behövde en barnflicka eftersom han under de 15 år som han besökt restaurangen varken haft med sig fru eller barn en endaste gång.
Mm.
Så det här var ju såklart oroväckande för samtliga som hade med någonting med Noras försvinnande att göra. Och trots den här informationen som polisen då fick från restaurangen så kom de inte vidare. De hade liksom ingen aning om vem den här mannen var. Restaurangen visste inte var han bodde. Alltså de vet ingenting. Och det fanns heller inga andra ledtrådar om var hon kunde ha tagit vägen.
Men det är så sjukt. Mm. Alltså att det finns så tydliga leads att gå på och ändå ingenting.
Ändå ingenting.
Oh.
Ungefär en månad efter att Nora försvunnit, den 8 februari 1902, så hade en hyresvärd beslutat att vräka en av sina hyresgäster på 2211 Sutter Street. Hyran var sen och det var helt enkelt dags att avhysa den här hyresgästen. Så hyresvärden skickade dit en man för att se till att hyresgästen liksom skulle bort helt enkelt. Och när den här mannen kom dit så upptäckte han direkt att det var släckt. Det gick inte att tända. Hela stället var tomt på möbler förutom i ett rum där det stod en säng. Och han såg att liksom det såg ut som att någon låg och sov i sängen. Men han kände på sig att det var något som inte stämde. Och istället för att gå in och se vad det var så rusade han ut och kallade på polis.
Mm.
När polisen kom dit så gjorde de då den förfärliga upptäckten av Noras kropp. Hon var avliden och det var tydligt att hon hade varit det ett tag. Hon hade liksom legat i sängen troligtvis sen typ då hon försvann. Hon hade inga kläder på sig och låg inbäddad i flera filtar. Och sängen var bäddad med vad som såg ut att vara typ helt nya lakan. Att du vet att de var så här helt, du vet, hade märken från vikningarna kvar typ. Hon hade blivit utsatt för olika sorters våld. Hon har blivit strypt, liksom. Det är det som har
dödsorsaken.
Mm. Och hon var ganska illa åtgången helt enkelt. Och en av hennes små syskon tvingades att identifiera henne. Mm. Det är så jävla hemskt, verkligen.
Jesus Christ.
Men då har ju polisen ytterligare liksom en lead. För att det är ju någon som har hyrt den här bostaden helt enkelt. Och den som har hyrt bostaden gick under namnet C.B. Hawkins. Och när C.B. Hawkins hyrde den här bostaden och blev frågad om referenser så sa han att han var från en annan stad och därför inte kunde lämna det. Det här accepterades av hyresvärden och den C.B. Hawkins sa sen att han bodde på ett hotell under tiden han väntade på att hitta ett boende i närheten med sin fru. Och kort efter att han signat kontraktet hade den här C.B. Hawkins gått till en möbelaffär och köpt den billigaste sängen de hade, en stol och lakan som han bad levereras till då den här adressen 2211 Sutter Street.
Vad är det här?
Så jävla... Hyresvärden hade sett några dagar efter att C.B. Hawkins liksom skulle ha flyttat in i huset att det såg ut som att det fortfarande var tomt, och därför hade hyresvärden då gått till hotellet som C.B. Hawkins uppgivit att han bodde på med sin fru för att liksom höra sig, är det något som har hänt, varför har du inte flyttat in typ. Men på hotellet så kunde de inte förstå vad hyresvärden pratade om, för det fanns ingen vid namn C.B. Hawkins där och det fanns inte heller någon fru, alltså Hawkins, på plats. Det började då bli mer och mer tydligt för polisen att både John Bennett och C.B. Hawkins inte fanns, utan att det här då var fejknamn och att den här personen var den som lurat och sen mördat Nora. Det fanns delade teorier om vem och som låg bakom och varför det hade skett. Medan många menade att det var någon som satt in annonsen för att lura till sig ett offer, liksom, vem som helst.
Ja.
Så hävdade då en av Noras vänner som jag nämnde tidigare.
Just det.
Att den här annonsen troligen endast var för att förvilla folk. För att Nora och den här mannen då, som hon kallade för Bennett, skulle rymma. Och att någonting sen skulle ha hänt då. Som hade lett till att han mördade henne.
Vänta, så där, då är teorin typ så här. Hon var ihop med den här killen som han satte in en annons i tidningen så att hon skulle kunna svara på den för att typ så här ge som ett alibi till hennes mamma. Typ, alltså, så att de skulle kunna vara med varandra. Okej.
Och polisen, det känns ju väldigt långsökt, men polisen var liksom inte helt emot den här teorin. Nej. För de tyckte då att sättet som hon hade hittats på, du vet, i en säng inlindad i filtar, snarare än att hon hade blivit...
Att det tyder på att den som mördade henne hade en relation till den.
Exakt. Ja. Men det verkar ändå som att den typ allmänna uppfattningen är att det var någon som bara satte in den för att hitta ett offer, liksom, vem som helst typ. Det fanns då många olika teorier om vad som hade hänt, och det fanns också ett gäng misstänkta genom åren, och en av de misstänkta männen var en man vid namn Charles B. Hadley, så liksom samma CBH i initialen liksom. Och polisen hittade honom genom ett tips från den här Hadleys arbetsgivare, för han skulle tydligen bara ha försvunnit från jobbet en dag. Och han hade massa skulder och sånt. Och exakt vad som skulle koppla honom till mordet på Nora är oklart. Men polisen lyckades lokalisera hans adress. Och när de kom dit så var han alltså helt borta. Han bodde tillsammans med en ung kvinna. Som inte visste var den här Hadley befann sig. Men i hans hem så hittade de en bild på C.B. Hadley. Eller Charles B. Hadley. Mm. Och den bilden på honom då påminde om det signalement de hade fått för John Bennett och sådär. Förutom att han inte hade mustasch. På baksidan av bilden så var hans signatur. Och på den här signaturen, det polisen hade gjort tidigare var att de hade... för hon hade ju då fått ett brev från John Bennett.
Just det.
Det fanns C.B. Hawkins signatur fanns både på hyreskontraktet och på leveransuppgifterna på möblerna han hade köpt. Så de jämförde
de tre
och alla var liksom, de tyckte att det var väldigt, väldigt likt. De hade någon expert då på början av 1900-talet som tyckte att det var väldigt likt. Och den här kvinnan då, som bodde med Hadley, berättade att han hade ju inte mustasch, men hon hade sett Hadley i lös mustasch vid ett flertal tillfällen. Och den här lös mustaschen, jag vet inte om hon hade varit med, men hon visste liksom i vilken affär han hade köpt den och sådär. Så att det figurerade mustasch även i hans liv, helt enkelt. Hon berättade också att runt den tiden som Nora försvann så hade den här unga kvinnan som han bodde med hittat blodiga kläder som tillhörde Hadley i deras gemensamma tvätt. Hon hade, när hon hittade dem, hade hon bränt dem. Så de fanns liksom inte kvar.
Toppen. Alltså, det är allt, vet du, någonting som fuckar med mig.
Ja.
Det är det här att han har gått till den här restaurangen i 15 år.
Ja.
Det är så jävla konstigt. Mm.
Jag vet. Och att ta dit ett offer typ känns väldigt...
Ja, att gå igenom alla de här sätten att typ anonymisera det med den här jävla tidningen och att det inte finns... Alltså allt det där andra. Och sen vara så slarvig med den här restaurangen.
Mm. Nej, jag vet.
Det är så jävla konstig kombination typ.
Och det är ju lite oklart om hon dök upp där. Ja,
det är ingen som har sagt.
Nej, för att hon dök ju uppenbarligen inte upp klockan ett. Och den här restaurangägaren sa då att han hade varit så här, du vet... typ vandrat fram, vankat fram och tillbaka, att han var så här. Så att det, jag vet inte om hon, att, nej, om hon faktiskt liksom kom dit klockan sex eller om de typ har mötts utanför och sådär. För att det finns inga vittnesmål från restaurangen att hon var där.
Faktiskt varit där. Nej, jag fattar.
Det kom också fram att den här Charles B. Hadley då gillade tenderloin. jag vet inte hur starkt det är. För att det antingen så är det oxfilé eller så är det fläskkarré. Beroende på vilket stycke, från vilket djur.
Tror du?
Jag tror typ att det här är från oxe. Fast det känns kanske det lite känns... mer gris, kanske mer 19, början
känns,
på 19.
Alltså början på 1900-talet känns äkta grisigt.
Ja, jag håller med. Han verkar typ också typ kanske inte haft helt rent mjöl i påsen. För det verkar som att han har typ gett sig på en annan 15-årig tjej förr. Men jag vet inte exakt vad som har hänt med henne. Och efter han hade gjort det... så hade han typ köpt smycken till henne och bett om ursäkt sådär.
Kul att du precis beskrev det, att ge sig på en 15-årig tjej som att inte ha helt rent mjöl i påsen.
Nej, det är verkligen helt totalt orent mjöl i påsen. Men det finns väldigt lite...
Bara, men hon fick ändå smycken.
Nej, alltså, nej, det är ju jätteproblematiskt. Men jag vet inte exakt vad som hände, nej. För det finns typ ingen information om det. Men han ska liksom ha
gjort
skit för, helt enkelt.
Och sen var det här med att han ofta bara lös mustasch, som jag tycker är lite shady.
Det är shady, ja. Absolut, jag håller med.
Eller så hade han typ, du vet, som att män åker till Turkiet, alltså det kanske var den tidens åka till Turkiet ska få hair plugs.
Alltså, kanske. Go and buy yourself a fake mustache.
Ja,
ja. För det känns ju som typ, alltså man tänker på Timothy Dalton.
Mm. Ja, det är man.
Manligt. Det måste ha varit en sån kukförstorare. Ja. Början på 1900-talet och han fet mustasch.
Som hans. På den tiden så rev stavhopparna med mustaschen. Och alla bara, dog av sexigt.
Ja. Men så det inleds då, alltså man börjar leta efter Charles B. Hadley. Man tycker att det verkar som att han kan vara liksom the guy som mördade Nora, helt enkelt. Men... trots att de satte ut typ annonser, du vet, gick med så här belöningar och sånt, så dök han aldrig upp. Och det fanns heller inga tecken på vart han kunde ha tagit vägen. En del trodde att han hade mördat Nora och att han efter det begått självmord. Och en anledning till att man trodde det var då dels för att man inte hittade några spår efter honom, men också för att alla hans tillgångar på banken var kvar. Helt orörda efter att han försvunnit. Och det var liksom... de var kvar för alltid, helt enkelt. Och han... det har varit väldigt många misstänkta då. Men det här är den som har rankats som mest troligt misstänkt. Även om man inte vet faktiskt att det var han. Så att man vet inte vem som mördade Nora Fuller. Eller varför. Än idag.
Men alltså det här typ förfarandet och just det här typ en ensam säng och redan nya lakan och allt det är så jävla liksom skräckfilmigt uttänkt typ. Mm. Vilket gör att det känns som att det är så otroligt att en sån gärningsperson gör så en gång. Om du förstår
vad jag menar. Absolut.
Alltså det känns ju, det är ju som en...
och det kanske är så att...
skräckfilm.
Ja, exakt. Och det var någon annan som var misstänkt som de sen förstod hade lämnat typ på ett skepp någon annanstans. Alltså det känns ju som att man väldigt lätt kunde försvinna.
Ja, gud ja. Dra vidare till typ en annan stad.
Exakt.
Och sen...
precis, det räcker ju bara att åka
och sen,
över stadslinjen.
Ja, och sen kan du typ göra exakt samma brott igen utan att det någonsin kommer att kopplas ihop.
Och TBH så verkar ju typ som att man kan göra det lite fortfarande i USA. Men, ja, så jävla...
men det är ingenting du rekommenderar?
Nej.
Nej.
You will get caught.
Mm, bra.
Så himla sorgligt. Om man bara tänker på hennes mamma och hennes syskon. Det är så jävla mörkt. Så jag har läst lite gamla artiklar, du vet, så inskannade tidningar från den här tiden. Mm. Och en av dem heter Deeper Grows the Tragic Fate of Eleanor Fuller and Police Are Temporarily Baffled i The San Francisco Chronicle. Och Supposed Murder of Nora Fuller Discovered i Evening Centennial. I won't add... Okej, gud vad...
I wanted add.
Nej, det står bara, a want ad leads to an empty house and shocking murder that rocked San Francisco av Katie Dowd på SF Gate. Jag läste ett inlägg på Historical Crime Detective som heter The Mysterious Murder of 15-year-old Nora Fuller. Och sen har jag lyssnat på avsnitt 25 av podden Spook och ett avsnitt av Vintage True Crime Case Files. Och det avsnittet heter The Horrific Unsolved Murder of Nora Fuller.
Jag tycker att den användandet av vintage... Mm. True crime är så jävla weird.
Det är inte bra.
Man bara, det är ingen klänning.
Nej, håller helt med. Håller verkligen helt med.
Med det sagt så gillar jag kategorin. Men hatar genrenamnet.
Mm. Ja. Agree.
Du, jävlar, vilket var sjukt.
Ja.
Och gud, jag vill veta vad som...
Jag vet. Det är så jävla sorgligt.
Men sen... Fan, vad sjukt. Tack snälla.
Tack Karin och tack alla ni som har lyssnat. Nu är vi tillbaka.
Nu är vi tillbaka och vi hörs igen nästa vecka.
Som alltid.
Eller hur? Mm. Hej då!
Hej då!
En del av